Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varmt välkommen ska du vara till ännu ett avsnitt av podcasten Mina värsta gig, som görs av mig som alltid, Niklas Runsten. Och idag så har jag den stora äran att gästas av komikern Hasse Brontén. Den före detta polisen Hasse, han har synts på stand-up-scenen runt om i Sverige i 15 år. Och ni kan även höra honom i hans egen podcast Snutsnack, som alla bör lyssna på. Och nu kör vi igång denna podcast där det kommer att vara skratt, det kommer att vara lite sorg, men det kommer framför allt finnas märkliga gig att prata om. Och vi börjar podden som alltid med att höra vad gästen har på sin taco.
På min taco har jag alltid först, om jag har en sån här krispig bröd, va? Mm-hmm. Eller egentligen spelar ingen roll vad för bröd. På min taco har jag då osten först.
Alltid osten först.
Ja,
varför?
Därför jag lägger då det varma på osten så att osten smälter.
Mm.
På min taco har jag aldrig mandarinklyftor.
Nej, det är ju väl klokt.
Nej, men Fågelborg har ju det. Hon har ju mandarin. Det var det sjukaste jag varit med.
Det är det sjukaste jag hört.
Ja, mandarin.
Jag har haft någon i podden som har banan på sin taco.
Ja, det har min sambo. Det kan vi stryka direkt.
Ja, men varför har man det?
Men min sambo är från Umeå. Hon är ju inte en riktig människa.
Du kan ju inte bara ost.
Nej. Nej, jag har ost och så har jag köttfärsen då. Jag äter ju kött då, va?
Mm.
Mm, för att jag vill att det ska bli varmare i världen.
Och du hatar djur.
Och jag hatar djur. Sen har jag ju då inte majs.
Nähä.
Säger bara vad jag inte har.
Uh-huh.
Men jag har ju då stark sås, sallad, tomat, lök gillar jag. Ska vara lök på. Och crème fraîche.
Det är inte en superspexig.
Nej,
det hade ju varit spexigt om du hade mandarin. Eller banan.
Ja, men det är inte normalt att ha det. Normala människor har inte mandarin och banan på.
Nej, förutom din fru. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile. 'Cause he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while. Hasse Brontén.
Mm, tackar.
Varsågod. Välkommen till podcasten Mina värsta gig.
Ja, jag bugar och bockar.
Du, idag ska vi prata om när du har varit lite sämre på saker och ting.
Mm.
Hur känner du för det?
Det känns bra.
Är det någonting du kan omfamna själva?
Absolut.
Skammen eller
absolut, det är inte kul när det händer just där och då. För att man är ju fruktansvärt utlämnad. Man står då i den situationen och drömmer om att man ska vara en trubadur som ska sätta sig ner och sjunga Bridge Over Troubled Waters. Och ingen bryr sig. Det är den visionen jag har när jag inser att det här kommer braka någonstans. Jag vill inte vara ståuppkomiker nu. Jag vill jobba som polis och slita in ett fyllo.
Mm.
Nej, men det efteråt tycker jag är kul. Jag älskar att höra om folks dåliga gig.
Mm. Men just för det är ju ändå någonting som du både omfamnat och förföljt i hela din karriär. Mm. Polisen som blev komiker.
Mm.
Men jag kan tänka mig att ibland måste det vara väldigt passande att ha den auktoriteten som en polis kan ha.
Ja,
just när man kan hamna bland fyllon på klubbar och sånt. Har du märkt av det?
Ja, jag har väl haft en sån här klassisk häckelstopper som har varit så här, vad fan, kom igen. Jag slutade ju med att jobba som polis för att slippa fyllon.
Ja, ja.
Och det brukar väl dra ner något skratt då och då. Men, jo, men det har ju varit min stående grej där. Mm.
Men är det någonting du har tröttnat på? Att behöva vara polisen som blev komiker?
Ja, absolut. Så var det ju. Och jag ville verkligen bevisa. Jag hörde ju några... Det var för länge sedan, det var så här, den där Brontén, han slutade skämta om polisgrejer då han rökt i branschen. Han kan ju bara dra liksom polisskämt. Mm. Och det är klart att jag tror att jag var lite trött på det och att jag ville bevisa kanske och visa för folk att jag faktiskt var bara komiker liksom. Mm. Inte poliskomiker eller den före detta polisen eller roliga polisen eller skrattande polisen och så. Det är klart att det blev lite, lite tjatigt. Men sen så ska man nog, sen har det nog kommit tillbaka så att man kanske ska omfamna det som ändå är genuint med en som komiker. Och det är ju fortfarande bara jag.
Men testade du att sluta köra, vad ska man säga, på polisspåret då?
Ja, absolut.
Kunde du vara komiker fortfarande då?
Ja, det gick ju kanske till och med ännu bättre. Jo, men det var ju, jag hade liksom som ett mål att radera ut polisskämt ur hela min akt då. Så att, för det var väl det man hörde lite, ah, han kör bara sina polisskämt och sådär. Och det var ju sant. Och det var ju också min väg in att liksom...
Ja, det var en bra nisch, kan man ju säga.
Verkligen, ja.
Men blev det någon motsatt effekt av bara så här, nu kör han ju inga polisskämt, det var ju det vi kom hit för att höra.
Jo, men det har faktiskt hänt också. Ja. Folk kom, vadå, var är dina polisskämt någonstans? Nej, de har begravt.
Nej, men för det är ju så, du gick ju en, enligt internet, gick du en kurs runt 2002, någonting.
2004.
Men varför, 2004 till och med, varför gjorde du det?
Jag var ganska less på polisyrket då. Jag hade gjort ganska mycket intressanta saker. Då jobbade jag på Säpo och såg den här annonsen, är du rolig, kurs på Dramatiska institutet 2 veckor. Mm. Var Adde Malmberg och Lasse Karlsson som var lärare där. Mm. Tänkte jag kommer aldrig komma in eftersom jag hade noll erfarenhet av scen, stå på scen eller stå upp komik eller något sånt. Mm. Men de tog lite wildcard där tror jag när de såg att det var en polis som sökte. Mm.
Jag fick det är många som varit så här, jag har haft en dröm i mitt liv att stå på scen. Och, eller liksom bara haft en liten kortare ingång till branschen än du. Så att säga, så, gå från att jobba på Säpo till att stå och skoja på scen.
Superudda och väldigt, det var ju, jag kunde ju ingenting heller, jag kände ingen, kände ingen i branschen, visste ingenting om underhållningsbranschen. Kände ingen, alltså god damn, alltså det var tufft alltså.
Hur var du i början?
Men jag, som alla, sämre.
Kommer du ihåg ditt första gig?
Ja, absolut.
Vad var det då?
På Norra Brunn.
Det var det?
För det
Anrika?
Ja, för det ingick nämligen i den här kursen. 2 veckor på Dramatiska institutet och så var det då gig på Norra Brunn. Och det var ganska roligt då, där hade vi kört de 2 veckorna. Så skulle vi dela upp tiderna på Norra Brunn. Mm. Och du vet, jag kom från polisvärlden, du vet, var man, hade man kurs och så skulle man göra någonting, då är det så här, Brontén följande gäller imorgon klockan, ja, det var ingen med det. Och då var det så här, på tisdag då har vi satt upp de här och de här som ska uppträda på Norra Brunn och sen är det onsdag, torsdag, fredag hade vi. Mm. Då var det väldigt många som sa, men på tisdag, jag är inte redo, jag känner mig inte redo liksom, jag tror det skulle passa mycket bättre för mig på torsdag eller fredag. Jag fattar, det var då alla ska ju, men tisdagar, jämför en tisdag och fredag på Norra Brunn. De här hade ju kunskap om liksom.
Ja, de visste.
Torsdagar, fredagar är ju bra med publik. På fredag är det nästan alltid smockfullt. Tisdagar kan vara 40 pers på Norra Brunn.
Då blir det luftigt där inne kan man
då
säga.
Då blir det luftigt. Mm. Och kör man sitt första gig då. Så,
men var du då som sa, men jag kan ta tisdag.
Ja, jag tar tisdag. Idiot.
Hur var det då?
Nej, det var ju dåligt. Det kändes ju att det liksom inte var rock'n'roll. Men samtidigt så här, nu har jag klarat av det här. Jag har liksom gjort.
Kommer du ihåg några av dina skämt?
Ja, jag hade ett skämt om pistolen då. Att när jag gick på polisskolan så hade vi pistolen i som typ en handväska på vänster sida så här. Och att vi hade ett snöre mellan den här väskan och pistolen.
Aha.
Och så analyserade jag lite, varför hade man ett snöre då? Om man skulle så här veva in om man inte orkar böja sig. Man har jobbat statligt länge, man kan inte böja sig efter vapnet, man kan liksom ta snöret. Ja, det var så här
flög det? Kul.
Nej, det ska inte säga. Jag ska inte säga att det flög så jävla hårt.
Men sen körde du mer och mer och slutade som polis.
Ja.
Och satsade helt på komiker.
Ja, jag älskar att jobba, tycker det är skitkul. Mm. Och jag är så jävla ödmjuk att få göra det här. Alltså jag jämför det med att jag ska sitta och åka ett nattpass och snacka med idioter. Mm. nu kanske inte alla är idioter per se som man träffar, men ofta så är en del, jag jobbade ju alltid, jobbat Stockholm City, då kommer man in och blir en idiot efter det, x antal shots, och sen så är tjejen svartis och så har någon fått en flaska i huvudet, och ja, det blir det blir liksom, så då är det lite roligare att få kuska runt och dra lite jokes istället. Ja.
Men jag kan tänka mig att du är ju den första komikern alla polisställen ringer när de ska ha någon typ av företagsfest.
Så kan det nog vara.
Tycker du att det är roligt att köra då inför polisen? Eller är det så här, nej, det här men det är för nära, eller?
Nej, men det är blandat. Oftast är det faktiskt kul, därför jag har ju en kunskap som ingen annan. Även om jättemånga duktiga komiker kan skriva roliga polisskämt, så har de inte den inside information som jag har, som sitter med, som har 20 års liksom anställning inom polisen. Så att, jag vet ju det här om hundförarna, kriminalteknikerna, liksom. Jag kan ju de här gagsen om alla. Så att, det är klart att
det blir mycket internskämt nästan.
Det blir det lite grann. Jag till och med säger, jag var på någon grej i Västerås när jag gick förbi en snubbe, så sa jag, du jobbar ju inte på span direkt, var någon som gick framför scen. Och det roliga var att han var tydligen känd för att vara så sämst spanare. Liksom. Så att, nej, men ibland ser man på folk vad de gör. Så att, det är lite lustigt. Ja.
Du, jag har några standardfrågor här i podden.
Shoot.
Så den första kommer här. Hur hanterar du misslyckanden?
Jag bryter ihop. I början, om man tittar på misslyckanden rent gigmässigt, så ringde jag Lasse Karlsson.
Jaså? Vad sa du till han då?
Nej, men han var ju min lärare då. På, så det blev liksom lite så... Jag gjorde ett gig söder om Västerås för McDonalds. Herregud. Det är det enda, tror jag, gigget jag kom för sent till. Och då matchade det enda gigget som liksom kom ut i tid också. Allt brukar ju dra ut i tiden,
precis.
Och sånt där.
Ja, sitta och vänta.
För jag körde nämligen fel. Jag skulle köra till Västerås då. Så ska man köra mot Oslo. Men jag körde liksom norrut, E4. Så jag kom lite på snedden där. Så jag kom lite för sent. Och ja, det var ett misslyckat gig. Scenen var alldeles för långt från publiken. Massa ungdomar som var kring så här aspackade med snusen halvt ute med så här vikingahjälmar. Alla jobbar på McDonald's. Och så här, ja, då ringde jag Lasse efteråt och så här, det var ju mer en debriefing.
Ja, ja, ja.
Det är som när man har råkat ut inom polisen och har trauma och måste prata med någon efteråt.
Men det är ändå ett väldigt bra sätt att hantera misslyckandet, känns det som.
Ja,
istället för att bara gå in i dig själv och hatar liv.
Och faktum är att även än idag, om det händer, så är det, jag ska inte nämna komiker vid namn, men vi ringer varandra efter dåliga gig.
Vem ringer du?
Vi ringer varandra. Och sen så, för det är ju så här, och den komiker som säger att de inte har bombat eller gjort ett riktigt kast jävla gig ljuger.
Absolut.
För så är det. Ingen är bra på sitt jobb 100% hela tiden. Men att vara en bra komiker är att hålla en hög lägsta nivå. Men ibland så finns det ju randiga skäl och rutiga orsaker som gör att ett gig blir jävligt dåligt. Och då är det skönt att ha någon att ringa till som vet vad man pratar om. Och sen så får man gräva ner sig i det och liksom bara, okej, nu var det så här. Och ibland har man också en kast då på jobbet. Liksom.
Men det är ändå liksom intressant, för om du har, som du säger, 20 års erfarenhet av att jobba med polisen. Och liksom varit med om, kan säkert, jobbiga saker där också. Och när man sen börjar med stand-up och det går dåligt och det tar så hårt, för det gör ju ont igen.
Ja.
Men det måste ju vara så svårt, liksom, för då kan jag tänka mig att du har en massa kompisar inom polisen som bara... Men, skärp, det där kan du inte bry dig om. Eller hur var det i början då? Alltså, liksom så här.
Jag brukar trösta mig. Jag kommer i alla fall inte bli skjuten. Liksom.
Ja.
För det är om man sköter sig riktigt dåligt inom polisen och är tillräckligt långsam, kanske man blir det. Men det som jag faktiskt har reflekterat över som är ganska intressant, det är det här med att gå upp på scenen. Alltså sekunderna innan man ska gå upp. Nu är det jag, nu är det liksom... Nu sitter det liksom 400 pers där ute och de ska lyssna bara på mig i 30-40 minuter, och det måste bli jävligt bra. Den känslan, för mig i alla fall, har varit väldigt lik känslan innan vi gick in i en lägenhet. Alltså det är så här, adrenalin, jag vet inte vad som ska hända. Jag vet ungefär, vi kommer till så här, om man tar lägenheten, så vi vet att det är två personer där inne, vi har sett hur lägenheten ser ut. Man ska gå två eller tre, man vet vad man ska göra. Hjärtat slår. Dörren öppnas, brrr, och sen är det över liksom. Och lite så är min känsla faktiskt. Fast jag vet att jag inte kommer utsättas för något dödligt hot liksom.
Nej,
men jag får samma nästan adrenalinpåslag. Jag ska liksom ge mig in, öppna också den här dörren som då är liksom, kanske gå förbi upp på scenen och det här okända som möter den liksom. Fast jag vet ungefär vad som kommer hända.
Finalen är ju lite annorlunda där, att du möts av kanske skratt och stående ovationer. Det gör man kanske inte av dem som du går in på i den lägenheten. Men jag kan förstå, liksom, man kan förstå känslan.
Men den initiala känslan är faktiskt, vilket kan låta konstigt, lite samma. Och man utsätter sig för, eller man ska säga, men jag utsätts för, när man går upp där så är det någonting som man absolut vill göra. Men som man ibland vill backa ifrån. Därför det
är skitläskigt.
Det är läskigt liksom. Ja. Men så älskar man det på samma gång. Så det är fascinerande.
Var det här någonting du hade tänkt på innan du började med stand-up? Att det liksom den, att du nu söker du kicken men inte hotet?
Nej, nej, jag tänkte inte på det. Men jag har ju älskat, jag var ju liksom amatör, skojade lite när jag var ung, vann någon talangjakt och höll liksom, du vet, på gymnasiet alla skolshower och skrev sketcher och var den liksom personen. Så jag har gillat att stå på scen, men när man ska få betalt och då är det liksom for real också. Man vill ju göra det så bra som möjligt. Man vill att publiken ska bli nöjd, kunden som betalar för det ska bli nöjd. Vi gör ett bra jobb.
Nästa fråga jag har du någonsin funderat på att sluta med stand-up?
Nej, det har jag nog inte gjort. Inte sluta med stand-up, men däremot så har jag tänkt att jag skulle köra sidospår. Min dröm när jag var yngre var att jobba som skådespelare. Och jag skulle gärna vilja gå in på det spåret också. Jag tänkte, kan man gå från polis till komiker, skulle man kanske kunna gå från komiker och göra några små roller. Så jag försökte ha lite lektioner i skådespeleri och bli lite bättre på det. Jag har gjort lite små grejer sådär. Så. Men jag har faktiskt inte slutat än så länge. Jag tycker fortfarande det är väldigt, väldigt roligt.
Har du varit nära någon gång?
Nej. Men det är klart, någon gång efter någon grej man bara fuck it liksom. Men det har inte varit seriöst. Det har inte varit genomtänkt.
Det försvinner dagen efter när man vaknar.
Ja, absolut. Nej, men
Vad är drömrollen att göra då? Som skådespelare? Är det spela polis? Är det Wallander?
Nej, men kanske inte. Ska jag vara helt seriös så kanske drömrollen. Jag är en ganska, jag tror att många uppfattar mig som min privatperson och så. Så jag är ju en väldigt glad skit liksom. Öppen, glad och spontan och social och sådär. Så på något sätt skulle det vara helt kul att göra något väldigt nedtonat och vara liksom kanske väldigt olik mig själv. Det skulle jag tycka var kul. Men sen också, jag gjorde en liten roll i Gåsmamman 2 var det till och med. Och då, som polis, så satte på mig, där hade jag lite repliker mot Chevarani. Nej, inte, vad heter han? Ja, skitsamma. Ja. Men då märkte jag att det var lite andra statister som var med och fick sätta på sig polisuniformen. Och de har fotat mig och du vet sådär. Och jag var med och sa, I'm coming home. Du vet, jag kände mig ganska trygg att stå i uniform. Liksom.
Ja, men precis. Ja, jag kan tänka mig att då är du hemma liksom. Då är det bara replikerna som ska sitta.
Ja, precis.
Och de replikerna kan du ju. Hur likt är det?
Nej, det är ju såklart väldigt olikt polisarbete, men det har ju blivit mycket, mycket bättre. Och fler poliser har ju varit in och påtat i manus och sånt där. Om man tittar på Johan Falk så har ju Tage Åström som för detta polis duktig varit in och styrt upp. Så det blir mer och mer verkligt. Men sen är det ju klart att en polisfilm eller till exempel Johan Falk eller Beck är ju alltid overklig eftersom allt är så komprimerat och sådär.
Snyggt dramatiskt.
Ja, verkligen. Och snyggt film. Och
man får se väldigt lite pappersarbete kan jag tänka.
Extremt lite väntan också så man inte pallar filma.
Det blir inte bra i en 2 timmars film.
Nej, det blir inte det.
Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte är kopplat till ett gig?
Oj. Ja, det är ganska lätt faktiskt. Mm-hmm. Det var när jag var 21 och jag spelade basket och det var en måndag och min bror sitter på min träning. Och jag tänkte fan, kul att brorsan kommer kolla på en träning liksom. Och så efteråt så tog han in mig i omklädningsrummet, inte det där jag och mitt lag bytte om då, utan då berättade han att farsan hade tagit livet av sig. Och det tog väldigt hårt på mig. Jag är äldst av 4 bröder och
pappa. Hur gamla var de då? Pappa,
ja, min bror är bara 1 år yngre än mig då, så vi var 21, 20, vad blir det, 15 och 5. Som alla blev av med en helt skön farsa, men som mådde väldigt dåligt. Min pappa var psykiskt sjuk och pallade inte leva längre. Men det var Det tog hårt på mig. Det är nog min livsjobbigaste.
Var det innan eller efter du hade börjat som polis?
Ja, det lustiga var att det var precis när jag hade börjat som polis. Uh-huh. Jag började i augusti. Och han dog i oktober. Så att jag har ju många gånger under den polisiära liksom, karriären av mitt liv velat liksom fråga honom. För han jobbade som polis. Mm-hmm. Med pappa. Velat fråga honom mycket om det polisiära. Mm. Och hur hade du gjort då? Och sådana där grejer. Men det fick jag ju aldrig tillfälle att göra. Och han fick aldrig träffa min dotter och sådana saker. Så det har ju varit sorgligt i så många olika delar. Mm. Men det tog väldigt hårt på mig.
Har du haft någon jobbig motgång inne i stand-up-karriären?
Nej. Att vara ståuppkomiker är ju till och från jobbigt. Liksom. Jag tycker vi är en bransch som där vi har en ömsesidig respekt för varandra, för att vi vet att det här är att gå upp och ställa sig där, det är tufft. Det gör man inte hur lätt som helst. Och roa folk i 30-40 minuter, det är inte så jävla många som klarar av det.
Nej, det är inte först man har testat att man fattar hur svårt det är.
Nej, precis. Men samtidigt är vi ju varandras konkurrenter och vi själv ju jobbar varandra.
Mm.
Så jättebra nu. Jag ligger ju på ett management där folk är ute på turné. Det är jättebra för mig.
Mm.
Snor jag deras jobb när de ringer och frågar efter. Nej, han kan inte. Men vi har en annan här. Ja, vad bra.
Har du varit med en gång när du varit så här? När man verkligen märkt av konkurrens?
Ja, nej, men i början så där. Jag frågade ibland så här, varför valde ni mig? Nej, men det stod mellan dig och den och så där. Och.
Mm.
En gång har jag varit med om, då sa de så här, men varför valde ni mig då? Nej, du var faktiskt lite dyrare. Så tänkte jag, de måste vara lite bättre också. Så att, och det var rätt intressant.
Men då hade de inte koll på stand-up då? Då var det bara liksom så här.
De hade ganska bra koll. Nu, nej, men vi var väl två jämnbördiga liksom, som hade hållit på lika länge ungefär. Och de hade haft jätteroligt om någon hade bokat den andra komikern garanterat också. Jag säga. Men det var roligt att de hade lagt valet på mig för att jag var så 2000 kronor dyrare.
Ja, men det är inte så här kul, för det måste ju kunna funka liksom, om man går in och köper någonting så är ju oftast det dyraste kanske lite bättre.
Vad tror du? Nu var inte jag absolut det dyraste. Det är
dyrare
långt
av de två.
Långt ifrån det dyraste. Men det dyrare alternativet är det de valde emellan då.
Sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Oj, 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 oj. Ja, jag är ju värdelös på logistik.
Okej.
Okay. Och jag är slarvig med tider och siffror. Och jag har ju dubbelbokat mig innan jag fick hjälp med liksom så här. Så jag är ju pinsam. Det är faktiskt lite pinsamt. Hur jag har liksom så här bokat in. Jag fattar inte ens hur man kan göra sån grej. Jag kan. Det drabbar ju kanske, nej, det har även drabbat mina liksom flickvänner och sambos och sådana saker. Alltså pinsamt. Jag har ju missat flyg, jag har liksom varit på fel dag i Los Angeles, står på LAX och ska flyga hem och är där en dag. Då var det som tur var en dag för tidigt.
Ja, det är ju bättre.
Det är bättre, men man har ändå kastat bort ett helt dygn i liksom Kalifornien.
Mm.
Sådana grejer kan jag göra. Jag är ganska förvirrad till och från.
Mm. Men då är det ju väldigt bra att ha ett management som kan sköta
det är min räddning.
Alltså, men i början på stand-up-karriären, då hade du kanske inte ett management, eller hade du det från start?
Nej.
Hur gick det då?
Nej, men det gick ju alltså det gick ju mestadels okej. Okay. Men sen sprack det ju några gånger när jag kom på att jag kom ett tillfälle, då hade jag ett gig då i Karlstad klockan 8 och i Haninge klockan 8 på samma dag. Kommer jag på samma dag. Fan, det här blir ju svårt alltså.
Och då var det inte bara att du skulle gå och ha ett gratis gig. Då var det för,
nej, det var typ två företagsgig.
Vad gjorde du då?
Det var ju katastrof. Då mejlade, vi hade en sån här komikerlista. Då hade vi en mailinglista med ett gäng komiker. Och då var det bara så här, kris, vem kan ta? Då var det någon som kunde ta det ena då.
Mm.
Jag även dubbelbokat mig på någon sån här klubb. Du vet, så man bara nej, och så måste jag ringa de här samtalen då.
Ofta bara några timmar innan också, när man inser det.
Och bara säga så här, jag är en idiot, men så här är det. Jag har två gig och du vet. Men det har jag gjort så i alla fall, den som fick jag först då.
Mm.
Men det gör inte de som är glada.
Nej,
men det är en väldigt dålig egenskap.
Har du blivit utskälld för detta?
Ja.
Så att du har fått skämmas.
Ja, vuxen skämmas. Jag har fått utskällning av en annan vuxen människa.
Och du har förtjänat det så hårt.
Ja, jag har förtjänat det. Och jag har lagt mig platt på marken. Med liksom så här på rygg.
Mm.
Ja, nej, men det har blivit lite bättre. Men det är nog en av mina absolut sämsta egenskaper, tror jag.
Mm.
Jag har inga sådana onda egenskaper, tror jag, att jag liksom... Men det här, det kan drabba både den ena och den andra. Min dotter har...
Har du missat att hämta henne?
Nej, men jag har glömt så här, du vet, hennes pass när vi ska till Thailand och stå på Arlanda. Och, herregud. Det har varit mycket sådana grejer. Väldigt, ja. Jag är livrädd för att jag blir dement. Ibland tror jag att jag kanske har blivit det redan. Men jag hoppas att jag blir så här snäll dement. Att jag blir så här dement men snäll.
Ja, men som en god gubbe som är lite tokig.
Ja, men precis. Lite så vill jag bli. Inte så bli så här... Det känns ju ibland så jag tänkte, fan, är jag dement på riktigt? Hur fan kunde jag glömma det här? Jag åkte hem så här, skulle åka, jag skulle vattna blommorna hos någon polare, och sen fick jag låna en, vi skulle ha någon bjudning, så vi ingen vin. Ja, men du ska ändå vattna blommorna, åka och hämta, det var så här, 3/4 dit, och ja, men okej, jag gör det liksom.
Mm.
Så jag vattnar blommorna och tar inte med mig vinet. Det var anledningen till att jag skulle åka. Sådana grejer.
Åker du tillbaka?
Jag var ju tvungen.
Det behövdes ju. Det skulle vara bjudet. Du, med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile,
'cause he knows that it's... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
It's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära, 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 kära Hasse Brontén. Mm. Nu ska du få berätta för mig om gånger då det har gått lite sämre för dig på scen.
Ja, var ska vi börja? Jag har en del sådana gig såklart, som alla som har jobbat rätt länge. Spontant så tänker jag på mitt första företagsgig, som då givetvis inte var ett företagsgig. Det var Marcus Palm, komikern, som kontaktade mig. Jag hade inte hållit på länge alls med stand-up. Så han sa, jag har ett företagsgig till dig. Ja, vad kul. Är det en 60-årsfest? Det är två killar som fyller 30. Då vet man att det är riktigt tråkig fest när man kallar för 60-årsfest och två som fyller 30.
Det är en dålig ålder att fira.
Och då så blir jag då så här, du får 1,000 spänn i näven. Jag jobbade ju som polis fortfarande, så jag kan inte ta. Det är ju svart jobb liksom. Men skit i det, vad fan, du får en 1,000, åk dit och liksom... Och så snackar den här killen, han bara, vi har haft andra komiker, vi har haft Järvhed och alla som har varit på våra, vi har haft det sedan vi var 25. Så har haft en stor komiker varje, de har väl slängt på en 1,000 till någon sån där icke ont anande rookie liksom. Hur den var då i alla fall, ja absolut, jag kommer förbi. Fick stå i en trapp, de hade någon jävla, de hade alldeles för kort mixlad, så jag stod i en trapp, fanns ingen belysning. Så jag stod i halva trappen. Och folk hörde väl så där.
Är det nog folk där? Så en stor
fest?
Kanske,
ja, det var kanske.
Det låter som en hemmafest.
Ja, det var en hemmafest typ. 30-40 pers kanske. Dåligt ljud, ingen belysning. Jag var givetvis skitdålig. Mm. Någon tant som började häckla mig där då. Morsan kanske till någon av de här 30-åringarna, jag kommer inte ihåg. Jag försökte liksom... det var, allt var dåligt. Det blev bara så dåligt. Jag ville liksom, jag kände så här... Bara stick liksom. Dra härifrån. Till slut gick det här onda över... Jag fick ett kuvert i näven där som jag liksom bara stoppade i min jacka.
Det är så brottsligt.
Skämdes. Jag hade liksom begått ett brott, två brott. Jag hade varit så dålig. Och sen hade jag tagit svarta pengar. Och sen var ingen med det. Så åkte jag hem till en kompis. De bara, har du uppträtt liksom? Ja, hur gick det då? Så här, ja, men det gick okej. Jag gjorde inte alls det. Det var ju katastrof. Jag stod ju och brann där på scenen.
Ja, hur länge körde du?
Alltså det här är egentligen bara ett stort svart hål. Kanske körde 20 eller något sånt här. Jag hade nog kanske 10 minuter material. Och sen 10 minuter snack med den där tanten. Jag var jättedålig. Men sen när jag kom hem då, så öppnade jag kuvertet. Det var 200 falska.
Nej!
Jag hade inte tittat i det där kuvertet. Så 2 av de här hundringarna var falska. Vilket på ett sätt var skönt. För då hade de bara betalat 800 för det dåliga gigget som jag hade gjort. Men jag satte en av de där hundringarna då, som var så dåligt förfalskad, på mitt kylskåp.
Ja.
Som en reminder att liksom, ta inte jobb när du inte kan leverera.
Mm.
Jag var ju så jävla dålig och jag var inte förberedd på... Det var ju så här början, man stod på ståuppklubbar. Då är ändå folk där som liksom vet att de har ståuppklubbar. Men det är en jävla skillnad när du kommer på de här... hemmafest. Alltså...
Men gissar att du var överraskning också?
Ja,
på
men
säkert.
Någon typ av överraskning. Ja. Och ja, men det var brutalt.
Du skickade det, du skulle ju kunna skicka en polispatrull där sen, att det här är, först går en illegal verksamhet.
Jag fick 2 falska hundringar när jag gjorde ett svart jobb. Ja, kan ni kolla upp dem? Nej, jag sa ingenting. Men den där hundringen satt länge på mitt kylskåp.
Ja. Det är ett underbart minne ju.
Och det var så här, skriv bättre skämt och ta bara jobb när du vet att du känner att du kan leverera.
Mm.
Så jag skrev mer grejer. Men det, på ett sätt, de här dåliga giggen är ju supernyttiga. Men det tror man ju inte.
Nej, man mår ju bara dåligt.
Man mår bara dåligt.
Och ringer Lasse Karlsson.
Ja, och ringer Lasse Karlsson. Men sen gjorde jag ett gig. Då hade jag jobbat några år. Och det var så här första gigget efter sommaren, du vet. Man har varit ledig lite sådär. Men jag kände mig ändå taggad att börja jobba.
Mm.
Hade ett gig i Jönköping på Elmia-mässan.
Mm-hmm. Vad är det för mässa? Är det något speciellt?
Ja, det är en mässa, stor liksom, mässa typ som Stockholms mässa, alltså stora mässlokaler, Elmia, så du kan ha stora mässor där du kan... Och då var det någon så här lastbilsmässa. Ja, du hör ju redan bara liksom, man säger lastbil, att det kan ju barka åt helvete. Då skulle det vara för lastbilschaffisar.
Ja.
Ja. Jag kommer dit, ja, men jag är ganska taggad. Jag åker till Jönköping, kommer dit, de står då utanför den här mässlokalen, och lokalen är då där jag ska gigga, den är ju, det är ju fan 20 meter i tak.
Ja, det är ju en lastbilshall i princip, kan jag tänka mig.
Ja, absolut. Va? Och sen så har de ställt ut såna här bänkar, du vet, som man har i parker, du vet, när man sitter ihop, bänk och bord.
Ja, där picknickbord typ. Ja. Ja.
Utanför står alla då lastbilschaffisar och dricker bärs och grillar korv. Och jag får då tag på den här arrangören. Och inser, jag går in och tittar. Och då börjar han med att säga så här: du, bara så du vet, din scen finns inte längre, för DJ:n har ställt alla sina grejer på scenen. Okej, okay. Så jag går in och kollar, mycket riktigt, det var ju en scen där då. Den är ju bara högtalare och DJ-utrustning på och sådär. Och han ska ju börja spela direkt, vi kan inte flytta på det. Okej, okay. Så tittar jag på de här människorna som ska vara min publik då, som har så här västar, stor, alltså dubbla snusar minst.
Det är
alltså
liksom stereotyper av en lastbilschaufför.
Ingen sån här jävla portionssnus. Nej, utan nej. Det var liksom, det var tryckt, de har tagit det rätt i dosan. Och då så säger jag till den här som, killen som är då i någon form av vd eller chef, så jag säger, vad som är viktigt här nu, det är min påa. Det kommer nog vara svårt att få fokus här. Så att, ställ dig på scenen. Ja, men vi har ingen scen. Ja, just det, vi måste fixa en scen. Så de fick hämta lastpallar. Så de lyckas hämta 3 lastpallar som jag fick stå på då, vid sidan av den här schyssta scenen. Så de här 3 lastpallarna är väl då hälften av scenens höjd ungefär.
Så det ser jättemesigt ut när du står på den.
Alltså det är ingen pondus som kommer dit. Och då säger jag, Victor, du får gå upp på de här lastpallarna. Så måste du ta fokus. Du måste liksom samla dem, ta in dem. Ge det gärna en minut. Det kan ju vara ganska lång tid när folk surrar. Det kan ju vara jobbigt bara att påa. Liksom då.
Mm.
Jag sa det, det måste jag. Ja. Han går upp, blir livrädd när ingen lyssnar, antagligen. Hallå? Hallå? Ingen lyssnar.
Oh,
längst fram sitter de och lirar med en sån stor finsk flagga på en pinne som om de var på en hockeymatch.
Vad fan är detta för ställe?
Ja. Och säger bara så här, Hasse Brontén!
Oh.
Det var hans en minut. Okej, okay, jag går upp. Ingen lyssnar.
Nej.
Det är...
Men hur länge hade du kört nu? När var detta, sa du?
Jag kanske, säg att det här var... Jag kanske hade kört 4-5 år. Mm.
Ja, men du är inte superruttad liksom.
Inte super, jag är inte
att ta Elmia mässan liksom.
Jag är inte superruttad och ingen vet liksom, ingen vet vem jag är.
Nej.
Och för det är ju alltid en fördel sen när du kommer, när folk vet i alla fall, men den här där känner vi igen eller sådär. Och börjar liksom med något introskämt där, och då känner jag, det här fäster inte alls. Ingen lyssnar ju, det fäster inte. Jag får ta till det tunga artilleriet, det roligaste jag har. Då hade jag ett skämt om apoteket. På den tiden, det här är alltså innan man släppte förstatligandet.
Mm.
Men då hade jag nog skämt om att vem tar de här informationsfoldrarna på apoteket? Ändtarmsproblem, vem fan tar ner en sån folder när folk står och tittar? Det gör man inte, ja, bla bla bla.
Mm.
Ingen lyssnar, det var liksom...
Det var lite jobbigt när man känner så här, nu går jag med guldet.
Ja,
och så går det inte det heller.
Det var en rutin om folk lyssnade som jag fick ganska bra skratt på den tiden. Och så inser jag faktiskt, det här kommer inte funka.
Mm.
Men de här finnarna då, så då tänkte jag få publiksnacka lite grann då för att få in här. Så jag började snacka. Okej, inte svenska.
Nej.
Så att det är finska truckers då. Så delar av publiken. Så då säger jag bara, tack, ni är fantastiska, jag älskar er. Det var ju lögn såklart. Gick av och snackade med den här arrangören då.
Mm.
Och han var ju ganska förstående. Så han sa, det var lite tufft det här alltså. Det kanske är svårt. Ja, alltså... ibland är inte stand-up bästa underhållningsformen för all typ av liksom, event. Men kan du vänta lite och testa igen?
Alltså, du ska vänta någon stund?
Ja, kan du vänta en stund liksom, så kör vi igen. Och idag så hade jag bara sagt kolla in, liksom, det är kört. Det går inte. Men eftersom jag var ganska mesig och ny, så sa jag så här, ja... Det kanske, jag visste ju liksom, det är så jobbigt när man står och ljuger för sig själv också. Så jag säger ja, jo, men det kanske blir bättre om, det kommer bara bli sämre, det kommer bli fullare och det är liksom. Jo, men jag kan vänta lite så kan vi se hur det går liksom. Ja, så jag står ju kvar där som en tönt och väntar och vill ju bara gå där. Jag vill ju bara, alltså, jag vill springa, jag vill inte gå, jag vill springa därifrån.
Jag tycker det är så synd om dig.
Och till slut så kommer han fram till mig då och sen säger, ja, vad tror du, det har gått 20 minuter. Ska vi testa igen eller? Och då precis innan jag svarar, då hör jag bara så här från DJ:n, bara jag känner en båt. Hon heter Anna. Och sen var det värsta, jag bara, nej, tyvärr, nu är diskot igång här inne. Det har ju DJ:n tryckt igång här. Han bara, nej, det var ju synd. Jag bara, synd. Sen drog jag in till någon pub i Jönköping. Så jag åkte fram och tillbaka till Jönköping. Jag var uppe på scen kanske 5-6 minuter max.
Ja, det är så jäkla dumt. Fakturerade du för?
Det roliga var att han säger innan jag går och sa, nej, nu går det inte. Du, bara så du vet, du kan fakturera som vanligt. Så
jag fick, gud vad skönt.
Så jag fick ändå full, men det kändes ju helt onödigt. Och
ja, för det handlar ju inte bara liksom om så här, jag vill ha pengarna, utan liksom så här, du hade ju ändå förberett, du skulle dit köra stand-up.
Ja, visst, absolut.
Det är ju hela den grejen.
Ja. Men sen är det ju, man har ju en tendens när man gör dåliga gig att hitta anledningar som liksom inte är en själv.
Mm. Ja, verkligen. Och där fanns det ju
där
någonting
fanns det
i det.
Såna.
Hade du kunnat ta den publiken idag, tror du?
Svårt. Bättre, tror jag, absolut. Mm. Men det var inte bra förutsättningar för stand-up. Mm. Det var inte det.
Nej. Vi ska börja avrunda, men tänkte, har du någon mer historia som du tänker på? Något minne som kanske smärtar?
Ja,
eller bara är remarkabelt?
Jag har ett som smärtar. Jag uppträdde för Expressen.
Mm-hmm.
Jag säger till alla, don't do it. Inga media, alltså uppträd inte för PR-folk eller media, liksom journalister och sånt där.
Varför?
Det är ett gammalt djungel i ordspråk enligt Schiffert. Det ska man inte göra, men tyvärr lärde jag mig det för sent.
Är det att de har sin tumme upp i röven eller vad är...
Ja, jag tror det är lite så. Och de skriver och det här hade jag, det är liksom, jag kände, jag kom upp på deras julfest, det var Expressen. Jag kände så här, de hade blivit så här, åh nej, och Madonna hade kommit upp. Hon är så yesterday. Alltså, ja, liksom, ja, så jag kände redan när jag var där och satt några coola så här, unga journalister som jobbar på så här, Expressen fredag, du vet.
Ja, ja, ja.
Och så hade jag någon, vad fan hade jag för skämt där? Någon satt och rättade mig och bara kände så här, take me away. Plus att min tjejs morsa jobbar på GP som tillhör Expressen. Mm. Hon var där liksom.
Åh, nej.
Åh, jag var bara dålig och kände mig dålig, hur de liksom såg att jag kände att jag var dålig också. Alltså, är skitjobbigt gig alltså. Så jävla jobbigt gig. Och sen skrev en av de där journalisterna på Twitter efteråt så här: Hasse Brontén kan vara en av världens sämsta ståuppkomiker.
Och de är så jävla coola de där journalisterna.
Det här var, jag har sagt det till henne faktiskt, den här som skrev det. Hon bara, men gud, förlåt, gjorde jag. Och nu är hon är inte någon toppjournalist längre där.
Men hon var världens sämsta journalist.
Ja, men precis. Men då skrev jag så här, då var det Schiffer som skrev till mig också. Han skrev så här, han giggar aldrig för så här journalister och mediafolk. Och, så det har jag i alla fall lärt mig.
Nej,
det var tuff alltså, Expressen. Holy moly. Jag hade typ killarna på lager eller så här, du vet, de hade jag på min sida. Men alla de här som satt, de coola... Och sen vet jag, det här blickarna från de här coola människorna. När man är ocool själv liksom. Mm. Jag är ingen cool människa. Aldrig haft som mål eller liksom. Jag är ocool. Men när man känner det här. De bara, kliv av. Alltså, varför kunde vi ha fått någon liksom. Från USA.
Ja.
Få en sån HB. Inte hembränt då, utan Hasse Brontén. Ja, nej, det var tung också. Fan, du väcker gamla hemska minnen. Men det är ju så att de här tragiska minnena och mörkret hos en ståuppkomiker gör ju att man faktiskt blir lite, lite bättre.
Mm.
Och tänker efter. Och vilka är de och så vidare och så vidare. Så att,
ja, men det jag älskar också med den här podden, att jag kan gräva lite där det gör. Lite
ja,
ont.
Ja, ja. Nej, men... Jag tror det, när man, ju mer man jobbar med det så, i början tyckte jag det var tyngre. Men det tar fler år än vad man tror att bli liksom, jag tror jag sa på det där när jag gick med Adder om att ta så här, 7 år börjar du hitta din, efter 7 år börjar du hitta din scenpersona liksom.
Mm.
Men jag kommer ihåg man tänkte efter 2 år, för jag kan ju det här liksom.
Mm.
Det kunde man inte. Och det kan jag fortfarande inte, det man lär sig hela tiden.
Innan vi avslutar, är det någonting du vill göra reklam för?
Ja! Jag vill göra reklam för min podd som heter Snutsnack.
Mm-hmm.
Som ju inte alls är så jättemycket komik kanske, men ändå ganska rolig och lättsam. Jag har en polis som gäst i varje avsnitt där vi pratar om polisyrket. Och de får dela med sig av en händelse ur sitt yrkesliv som har påverkat dem på ett eller annat sätt. Och,
kan man mycket starka historier, kan jag tänka mig.
Absolut, det kan vara mycket emotionellt och väldigt intressant att lyssna. Jag tror många... har en skev bild av polisyrket.
Också bra för dig att hålla up to date vad som händer i polisen.
Gotta do it. Once a cop, always a cop.
Man kan följa dig på kanske Instagram.
Jajamän, Instagram, Twitter, jag är väl på Facebook.
Toppen, och då säger vi egentligen bara tusen tack.
Tack för att jag fick vara med.
Och du som har lyssnat på mina värsta gig, och vi hörs igen nästa vecka. Då är det en ny komiker och nya vidriga gig som ska diskuteras.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.